Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag säger ofta att jag känner att jag är född i fel århundrande. Jag borde levt liksom för ett x antal hundra år sedan när man slapp digitaliseringen, man slapp telefoner. Man var ute, det var liksom naturlagar som rådde. Man var ute och jagade mat och man levde för att överleva. Idag lever man efter samhällets strukturer. Man förväntas leva på ett sätt. Man måste ha ett jobb som man ska gå till. Ofta är det 9-5, måndag till fredag. Man bor urbaniserat i stan för där alla jobb finns. Samhället är utbyggt efter stan och efter en viss samhällsstruktur. Och jag kan inte identifiera mig i det.
Den absoluta merparten av mina gäster har haft en uppväxt som till stor del påminner om min egen. Med föräldrar som tog med mig ut i skog och mark redan innan jag kunde gå. En uppväxt som jag ofta i podden kallar för en svamp- och bärplockarfamilj. Chloe sticker därför ut jämfört med de flesta andra av Huskys gäster. Hon är uppvuxen i en lägenhet i Hisingsbacka med en ensamstående mamma i ett område där gängskjutningar, bilbränder och droghandel ständigt var närvarande. Vissa delar av detta kom även att ta sig direkt in i hennes egna familj. Men det var en sak som hennes mamma gjorde för att hålla henne borta från problemen. Att stödja hennes passion för musik. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 198 av podcasten Husky. Precis som jag sa det i förra avsnittet så är det väldigt kul att blanda in lite mer oväntade gäster här i Husky. Och att kunna gå från att förra veckan ha intervjuat en arkeolog till att nu intervjua en artist som även hittat hem till vildmark och fjäll är väldigt roligt. Häng kvar till slutet av intervjun då ni även får höra singeln Lights on Us som släpptes samma dag som vi spelade in intervjun. Det är även den låten som ni fått höra smakprov av precis i inledningen. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Den här intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ja, vi hade nästan svårt att komma igång med inspelningen bara för att vi höll på att prata om vi hade så mycket gemensamt.
Ja, det var lite sjukt.
Det hade man inte trott.
Det var inte tråkigt.
Välkommen till Stockholm då.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Och välkommen till Downtown Camper.
Tack.
Du hade inte varit på det här hotellet förut.
Nej, det är första gången.
Hur ofta är det i Stockholm då?
Ja, det blir ändå ganska mycket i med musiken.
Ja.
Men när man har flyttat upp till Luleå så blir det inte lika ofta som när jag var i Göteborg och bodde där.
Nej. Men vad känner du, vad är hem då? Om jag frågar dig, var ditt hem är någonstans? Har du hunnit bli i Luleå eller?
Jo, men jag har väl alltid känt att jag har aldrig identifierat mitt hem med ett särskilt ställe. Utan jag har rest väldigt mycket sedan jag var ung. Så jag har alltid identifierat hem med den jag reser med. Men nu på senare tid så känner jag att jag har installerat mig ganska väl uppe i Luleå. Och det börjar kännas mer som hemma.
Men du flyttade dit, var det typ i höstas eller?
Nej. Jo, jag flyttade efter sommaren precis där. Mm. I slutet av sommaren.
När du hamnar bredvid någon på typ en middag eller på ett lång tågresa eller någonting och de frågar sig, vad gör du för någonting då? Vad svarar du då?
Jag brukar säga att jag är en liten mångsysslare. Min huvudsyssla är att jag studerar. Jag läser till statsvetare. Sen sysslar jag med musik. Jag är artist och släpper låtar regelbundet. Sen har jag jobbat inom polisen i ett x antal år. Och sen är jag ute och äventyrar. Jag vill inte definiera mig själv med något yrke eller en syssla, utan jag tycker att man kan göra mycket.
It's a state of mind, så att säga.
Ja, ja men verkligen, absolut.
Men som sagt, du kommer inte från Luleå. Du kommer ifrån Göteborg.
Mm, ja, men det stämmer.
Född och uppvuxen i Göteborg.
Jajamensan,
Hisingen. Och det här var ju då en av de här roliga sammanträffandena innan intervjun, när det visade sig att jag, efter min student, så bodde jag i typ nästan ett år, bodde jag på den fashionabla adressen Selma Lagerlöfs torg på Hisingsbacka. Och det är en station ifrån där du har vuxit upp.
Ja, det var ju faktiskt lite lustigt måste jag säga. Mm. Selma torget är ju ett ganska litet område på Hisingen. Så att det var lite otippat.
Gångavstånd ner till Statoilmackan som går förbi den där man sitter. När man åker med en bil genom Göteborg så passerar man typ oftast där, nära Tingstadstunneln typ.
Ja, men verkligen. Och det har varit en räddare många gånger i butiken och stängt.
24 timmar.
Och ja, precis. Man har gått ner och köpt sig en liten brownie när man var 20.
Men hur var din uppväxt? Hur var det att växa upp där?
Det har varit lite annorlunda. Jag är uppvuxen i en lägenhet med mina tre yngre syskon och en ensamstående mamma. Och det har varit det här stadslivet som man har levt. Det har inte varit så nära till naturen, utan man har levt i det där området och man har gått i skola i samma område. Så det har varit väldigt mycket samma område hela tiden.
För det är ju också, det var ju också någonting vi berörde nu och som vi kommer prata såklart väldigt mycket mer om. Men just att du, jag kan säga 90-95% av alla gäster jag har haft, då brukar jag liksom fråga så här om uppväxten, ifall familjen var en så här klassisk svamp- och bärplockarfamilj som var ute så här på hösten och plockade bär och svamp och hade små skidturer med termos och picknickar och sådär. Och i nästan alla fall så är det ju exakt den uppväxten och den typen av, så att säga, familjesituation man har haft. Men här sticker det ut ganska mycket, för att ni kanske inte var ute och plockade bär så ofta.
Nej, det var tvärt emot min uppväxt skulle jag säga. Det var väldigt långt ifrån min vardag, ute i skogen med familjen och plocka bär och svamp. Det skedde inte helt enkelt.
Nej. För det är så här, särskilt nu, ja, men de senaste åren så har det ju varit, om man säger, Hisingsbacka har väl egentligen inte särskilt, om det nämns i media så är det väl 9 fall av 10 så är det i väldigt negativa ordalag. Och det har varit väldigt mycket. Hur många år? Är det typ 10 år sedan nu som det var väldigt mycket bilbränder och lite upplopp och så?
Snarare 5 år sedan skulle jag säga. Men det var då det var som värst. Men det har hållit på i ungefär 10 år skulle jag uppskatta det som.
Ja, men hur mycket, och det där, alltså hur har det, eller hur skulle du beskriva Hisingsbacka som socialt område liksom från dina perspektiv, liksom från din uppväxt? Vad är det för människor som bor där? Hur såg ditt umgänge ut? Och hur såg, ja, men vad är det för människor som bor där?
Just det området är väldigt komplext, för att det skiljer sig. Det finns väldigt mycket höghus och det är väldigt grupperat på ett sätt. Men mitt bland de här höghusen finns jättefina villaområden. Det enda är lite mer exklusivt, så att det är väldigt varierat på det sättet. Men just det jag bodde, det var ju vid höghusen. Och det har varit det som en segregation lite grann från resten av samhället. Och då, det resulterade ju i diverse problem. Det var ju väldigt mycket när jag var liten då, att det var bilar som brann och det var stenkastning mot polis fort det hände någonting och de fick rycka ut. Det var skottlossningar. Folk blev ihjälskjutna i sina bilar och på fritidsgårdar bakom de bostadshusen där jag bodde.
Och var det här saker du... Hur nära in på dig skedde det här?
Ja, men det här skedde mitt framför mig kan man väl säga. Det är folk man har känt till som man växt upp. Vi alla växte upp i samma område. Man har gått i samma skola som dessa personer som har utfört dessa gärningar. Och det är personer, både offren och förövarna har man ju känt. Man har alltid vetat vilka det är. Det är folk som har hejat på när man har gått förbi och man har hejat tillbaka. Så att det har varit högst påtagligt för min del. Och sen framförallt när man har yngre syskon, var och en som hamnar lite i de här grupperingarna. Så att det har varit väldigt påtagligt för min del och för min familjs del.
Hur, när man växer upp i de omständigheterna, så här, hade du några, var du ute och, hade ni liksom släktingar i andra städer? Hade du liksom, vet så här, farmor, föräldrar eller någonting som man kanske liksom, hade du ett andra hem eller vad man kan säga? Hade du liksom, åkte du under din uppväxt, hade du andra städer som du åkte till? Och semester och utflykter?
Just släktingar och liknande. Vi hade, min morfar och min mormor bodde ganska nära där vi bodde, i ett radhus. Sen hade jag släktingar upp norröver, vilka vi inte hälsade på jätteofta. Men, så det var mycket just i det området. Men min mamma har alltid varit väldigt duktig. Hon har varit själv med fyra barn och ensamstående. Och har alltid liksom fått iväg oss på resor. Fast det har varit sista minuten. Och vi har alltid rest väldigt mycket. Och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Att hon som ensamstående har lyckats liksom få oss iväg från detta området lite då och då.
Men var det liksom en... Gjorde hon det för att hon ville på något sätt, ja, men skydda er från det som hände omkring er och för att ni liksom skulle få visa er ett annat perspektiv, liksom, på visa er en annan del av landet och en annan del av världen, liksom, att det här är inte allt? Liksom.
Jag tror det sistnämnda, att hon har velat introducera oss till att det faktiskt finns mer än just Göteborg och mer än Backa, att det faktiskt finns en värld och att vi är fria att röra oss i den. Och det är någonting jag uppskattat.
För jag kan tänka mig att om man växer upp under de omständigheterna så kan det kanske vara svårt att få ett utifrån perspektiv på det när man väl är där. Det här är liksom, det är allt man vet.
Jo, det blir ju en bubbla till slut. För att det, dels så lever man i det, men sen får man ju också alltid läsa i tidningen om det som sker i området. Att media målar upp en bild av området. Man ser det man ser. Då blir det liksom att det är så man ser på världen lite grann, för att man lever i det. Och det har varit viktigt för mig då att kunna resa och ändå se att det finns annat än just den vardagen och det livet.
Men vad blev det liksom, alltså, för nu är det även, du sitter här och jag intervjuar dig och då blir det ju, återigen så pratar man ju om, jag pratar bara om Hisingsbacka som liksom ett problematiskt område, så att det blir ju väldigt stigmatiserat, liksom. Det blir ju väldigt ja, men knyter an bara negativa betydelser till det.
Mm.
Och var det så även liksom att om du var inne i stan och liksom, så du berättade för folk att du kom från Hisingsbacka, blev man liksom direkt så här, boom, så kom stämpeln?
Jo, men det, så har det varit, absolut. Man har fått en stämpel lite grann på sig själv för att man har bott där man har bott. Men Hisingsbacka har inte alltid varit dåligt heller, utan när jag ser tillbaka på min barndom med min familj och framförallt med min bästa kompis Victoria som tyvärr gick bort när vi var 15 år gamla, då var det liksom, man var ute och grillade de kvällarna, man hade sin upplåsbara bassäng och badade i den och mamma satt ute med Victorias mamma. Det var mysigt och varmt på det sättet. Och då var det extra tråkigt att parallellt med det här så var det så mycket tråkigheter som hände också. Så att Hisingsbacka har inte alltid varit dåligt.
Nej.
Men jag tror att, och framförallt på någonting som är positivt, att jag har fått ett annat perspektiv lite grann på omvärlden och på folk och på livet efter att jag har sett det jag har sett.
Mm.
Så att jag förknippar inte bara Hisingsbacka med någonting dåligt, utan tvärtom, det har utvecklat mig väldigt mycket.
Mm. Det finns liksom en social värme ut i allt det här. Liksom.
Absolut.
Och väldigt mycket... Ja, men att folk bryr sig om varandra. Och liksom det är som alltid, så det är bara en liten procent som är problematisk, eller man ska säga.
Ja, och håller man sig borta från den så blir det inte lika påtagligt.
Nej.
Heller.
Nej.
Tyvärr så var det att man gick i samma skola som de som utförde de här dåden och allt vad det var. Så att man blev indirekt involverad ändå.
Mm.
Man var ju samma ålder och man...
Ja, och jag kan ju tänka mig liksom, även om man inte känner någon direkt, så alla vet vilka det är liksom.
Ja, ja, absolut.
Det är alltid någons brorsa eller syrra eller alltid någons liksom så här.
Jo, det är ju det.
Mm. Vad ville du bli? Vad hade du liksom för, vad hade du för förebilder och liksom, vad försvann tankarna liksom?
Musiken har alltid varit det som har varit min tillflyktsort. Jag har aldrig haft någon stund när jag var yngre där jag kände att jag ville göra någonting annat än musiken, utan det har alltid varit så naturligt. Jag sjöng på dagis, jag sjöng på skolan och så fort jag kom hem så sjöng jag där också.
Stod och mimade och spelade framför spegeln?
Absolut, jag tänkte liksom att när jag stod där att jag var på New York Music Award och allt vad det var liksom. Så att det, jag har aldrig velat...
Skrev du tacktal?
Mentalt.
Mentalt, ja, precis.
Jo, nej, men så att det ändå varit min lilla tillflyktsort, musiken. Som kanske gjort att jag har hållit mig utanför alla dumheter också.
Ja, men precis. Jag tänkte så här, ifall det om det liksom har funnits några ögonblick eller episoder i ditt liv som på något sätt, när du ser tillbaks på det, som kan ha varit lite mer, vad ska man säga, avgörande liksom, att ja, men jag skulle kunna, jag kan tänka mig för de flesta så är det väl åren mellan typ man är kanske 14, 15, 16, 17, det är väldigt mycket som händer i ens liv då liksom. Och kanske lite beroende på vilka val man gör då kan det ju få väldigt stora betydelse för ens kommande liv.
Mm.
Ska du säga att du har haft sådana passager i ditt liv, sådana liksom vägskäl?
Mm.
Och där på något sätt musiken har hjälpt dig?
Jo, men verkligen. Jag har sett ganska mycket tråkigt sedan jag var liten. Vilket har gjort att jag har ganska tidigt i livet vetat vad som är rätt och fel. Jag har alltid hållit mig på den goda vägen för jag har blivit avskräckt av annat dumt som andra har gjort då. Och musiken var ju det som ändå höll mig i schack. Det gav mig drömmar, för att min dröm var alltid att syssla med musik och komma därifrån och få leva det här musiklivet. Och då hade jag mamma som var väldigt stöttande och vi åkte runt i Sverige på talangjakter och sånt här. Så att det var liksom, det var mitt, ja, men det var mitt hopp i livet, den musiken, att jag måste lyckas med musiken för att då kan jag komma härifrån och då kan jag leva på det sättet jag vill.
Mm.
Så att det var väldigt mycket just det. Och sen när min bästa kompis gick bort i cancer, det var ju under ett års tid som hon var sjuk och vi bodde på sjukhuset ihop och fira julafton och nyårsafton där. Och det gav mig otroligt mycket perspektiv.
Att alltså jag, på livet i stort liksom.
Precis, en 15-åring som sitter och planerar sin begravning med mig. Då kände jag ett indirekt ansvar till att jag måste göra någonting av mitt liv som faktiskt är värdigt. Jag kan inte bara kasta bort det på någonting som är ovärdigt. Så att då kände jag indirekt att jag har ett ansvar.
Alltså det, skulle du säga att det är på något sätt kanske din mest... ditt mest avgörande liksom, erfarenhetsögonblick det? Att få vara som 15-åring och få vara med om någonting sånt?
Absolut, det är det som har varit en drivkraft för mig när jag har flyttat utomlands och försökt med musiken och så att jag gör det jag gör idag, att jag vågar mig på nya saker. Då tänker jag alltid på henne att hon hade kunnat haft den här chansen och då är jag dum som inte tar tillvara på den. Så jag lever lite grann för hennes skull också. Så det har varit en otrolig drivkraft nu.
För du hade typ, du slutade med att du mer eller mindre hade ett år typ av från skolan bara för att få vara med henne typ.
Ja, precis. Vi gick ju på samma skola. Mm. Vi växte upp i husen bredvid varandra och vi lärde känna varandra på dagis. Och hon var verkligen min bästa vän, min stöttepelare i livet. Så att lärarna förstod att vi var så nära. Så att när jag gick i nionde klass fick jag dispens från skolan då. Så att jag kunde vara med henne under hennes sjukdomsperiod.
Men när du, det här med musiken liksom, vad såg du? Det blev liksom som en motreaktion till det du hade omkring dig.
Mm.
Och som en slags efter din vän gick bort så blev det på något sätt lite än mer ett syfte i livet liksom. Vad såg du, om jag hade pratat med dig när du var 15-16 år, vad hade du sagt, vad är slutmålet? Vad var slutmålet då? Det kanske är samma slutmål du har idag.
Nej, det är faktiskt inte det. Jag har breddat mig lite grann, men ett mål som jag fortfarande har, det är ju att få syssla med musik. Det är ju verkligen det jag brinner för. Så att på så vis är det samma mål. Men jag har utvecklats jättemycket och har också nu helt andra mål som jag vill ta mig an i livet.
Du ser lite grann av musiken som att det inte... Du skulle kanske inte klaga om det blev din, om du tjänade så pass mycket pengar så att du bara kunde leva på det. Men du ser det nu som en... Ja, men det är en sån... jag höll på att säga, ett väldigt kul sidoprojekt eller så.
För min del, alltså det optimala hade varit om jag fick syssla med musik och även ut äventyra. Mm. Det hade varit för mig den perfekta balansen, det är precis vad jag behöver. Mm. Syssla med musik, vara där det händer och sen få koppla bort och åka iväg på någon expedition någonstans, vara mitt ute ingenstans för att få den här balansen. Det hade varit det optimala scenariot för mig.
Berätta om musiken då, var hittar man dig någonstans på den musikaliska skalan? Liksom, vad är det för, vad har dina influenser kommit ifrån?
Jag har lyssnat på väldigt, väldigt blandad musik. Det har varit mycket jazz och soul, mycket Amy Winehouse, Adele. Men också mer poppy, typ Rihanna och sådär. Så jag lyssnar på det mesta. Jag faktiskt försöker kanske ta lite ur varje genre och göra någonting eget utav det.
Om man ska placera det tidsmässigt, när tog du studenten? Hur gammal är du?
Jag är 24.
Du är 24, okej. Okay. Så bara så att man vet lite grann så här vilken... Var man ska släppa ner nålen på tidslinjen. Så att säga.
Ja, men jag är 24. Men jag bodde utomlands ett tag och reste mycket. Så att studenten tog jag lite senare än de andra.
Ja, just det.
Så jag minns inte exakt.
Nej. Men när du säger Amy Winehouse, då kan man också tänka att... för det var väl... Ja, vad kan det ha varit? 2003 kanske. Back to Black. Någonting,
precis.
Ja. Har du sett en dokumentär om henne?
Jag har faktiskt inte sett hela. Jag har sett en liten snutt.
Jag blev lite besviken på den, måste jag säga.
På vilket sätt?
Nej, men därför att jag tyckte att det blev kanske... Och det är väl kanske av förklarliga skäl eftersom hon gick bort. Så här, men det är väldigt mycket... jag saknade berättandet på något vis. Det blev lite för mycket av de här bara de här... Så att säga hemmafilmerna eller vad man ska säga.
Okej.
Okay. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt ringa in... För jag såg inte heller färdigt
den. Nej.
Jag hade verkligen sett fram emot den att se den. Men kanske ska se färdigt den.
Jo,
det men det var ju ett fantastiskt och väldigt tragiskt livsöde faktiskt.
Jo.
Någonting händer för att du, alla de här talangjakterna ger ju resultat till slut.
Inte där och då kan jag säga.
Det var förlängningen.
Ja, förlängningen, absolut. Jo, det resulterade att jag kom i kontakt med folk här i Stockholm då. Och till slut fick jag ett skivkontrakt som var barndomsdrömmen. Det var det jag alltid hade eftersträvat och haft som konkret mål då sedan jag var typ 5 år och stod framför spegeln och sjöng till Destiny's Child. Så det var en stor stund i mitt liv.
Men det där skivkontraktet, var det innan eller efter Idol?
Det var efter Idol.
Ja.
Och efter X-Factor i Sverige och England.
Just det. För det var lite det jag trodde du skulle svara. Idol.
Jaha.
Att du var med där och du blev så att säga, du fick the golden ticket och du gick vidare. Mm. Men du gick inte i den här vägen.
Nej, jag kom till topp 13 där.
Just det.
Det var mycket i livet som hände då. Så att det kanske var tur att det inte gick hela vägen, känner jag nu i efterhand.
Alltså så här, Idol, om man är musiker, man vill väl inte vinna Idol?
Nej, man blir väldigt upplåst.
Det har väl inte gått bra för någon som har vunnit typ.
Nej, men tvåan däremot.
Ja, exakt. Men topp 5, då är det så här okej. Liksom, så här.
Ja, ja, nej. Sen hade inte jag som mål. Det kanske låter lite fjantigt, men jag hade inte som mål att vinna. Utan jag tänkte att jag är med, jag kör min grej. Och kanske kan få synas lite grann och att något skivbolag kanske då skulle få syn på mig. Så att det var ju det ultimata målet. Det var inte att gå och vinna tävlingen. Nej.
Men vad, alltså, lärde du dig någonting rent, vad kan man säga, sångtekniskt då, att liksom som artist, var det utvecklande för den biten?
Jag önskar att jag kunnat svara ja, men under den perioden var det lite olyckligt för att jag fick knutor på stämbanden. Mm. Så jag hade jättestora problem och det är som att en löpare skulle bryta foten, alltså då går det inte att springa. Och lika svara musiken, det gick inte att sjunga, det var... Jag var hes konstant och var trött i stämbanden. Så att, hade jag varit bra i stämbanden tror jag att jag hade fått lära mig otroligt mycket mer. Mm. Men jag lärde mig andra saker än just det tekniska musiken. Jag fick lära mig att hantera stress och press på ett helt annat sätt. För det är ju ganska nervöst att ställa sig i live-tv och sjunga inför svenska folket. Mm. Så att det gav mig mycket ur det perspektivet.
För sen du var som sagt X-Factor både i Sverige och även i England.
Ja, precis.
Och där var du också med så att säga. Eller jag vet inte vad skillnaden mellan X-Factor och Idol är egentligen.
I X-Factor så får man en mentor. Man delas upp i olika kategorier, typ män, kvinnor, över 25 och liknande och grupper. Och då får man en mentor som ska hjälpa en att utvecklas då. Så att det är lite skillnaden mot Idol, men annars är det ett ganska snarlikt koncept. Folk rustar och man kör live liksom. Just det.
Och vad summan av allt detta var att du fick skivkontrakt?
Ja, precis. Och det var målet med att ha varit med i de här talangjakterna. Mm. Att få synas och på så vis kunna få ett skivkontrakt.
Och det i förlängningen gjorde ju att jag fick ett mejl och att du sitter här idag. För idag då, den fredagen 22 februari, så släpper du en ny singel.
Ja, precis. Det är release-dag idag.
Ja, så vi får kanske lyssna på den efter intervjun. Men Husky är ju inte en podcast om musik. Tyvärr. Ibland skulle det kanske vara kul. Men jag skulle kunna göra sånt också. Mm. Men om du jämför det musiken har betytt för dig med vad naturen har betytt för dig.
Mm.
För du har redan berättat att du så här, ja, men ni var ute och så här grillade korv och liksom så här med familjen. Och så där. Så du har ju ändå på något sätt haft, även om du är uppvuxen i en lägenhet i liksom ett höghus, så har du ändå liksom varit vistats utomhus och liksom njutit av. Du har haft liksom så här positiva minnen från din barndom om när du gör sådana saker. Mm. Men när började det bli en grej? Och även så här kombinerat lite med det då, med så här typ träning och sporter och så. Var det också någonting som du var aktiv i som liten, som ung? Så här?
Nej. Utan,
det var bara musik?
Ja, precis. Mm. Det var bara musik. Och träningen var lite det som fick in mig på friluftsliv. Jag kände därefter Idol, X-Factor att jag vill liksom ta tag i mitt liv lite grann, och jag hade aldrig tränat tidigare, jag avskydde idrotten i skolan och liknande. Och sen fick jag bara någon känsla av att nu vill jag ta tag i mitt liv. Och strax innan jag fyllde 20 började jag hårdträna. Jag var ute och gick i skogen i flera mil och gick till gymmet direkt efteråt. Och jag kände att det gav mig så otroligt mycket. Inte bara fysiskt utan också mentalt. Där att man sätter upp ett mål och man når det. Och att man klarar mer än vad man själv tror. Så det gjorde väldigt mycket för mig som person. Och i och med det blev jag lite nyfiken på att tänja lite grann på mina gränser. För att träning är ju betingat med att gå utanför sin comfort zone. Så att då kände jag att jag ville ut med naturen i min träning. Och på så vis började jag fjällvandra.
Var inte det någonting typ din, du vet, och gick med din morsa typ?
Jo, det stämmer. Jag fick med mamma ut och träna i skogen, ute på en promenad. Och jag hoppade upp alla klipper och sådär. Så sa mamma, men ska du inte göra någonting med det här? Ska du inte orientera eller någonting? Och där då kände jag bara att nej, jag ska bestiga Sveriges högsta berg. Och veckan därefter åkte jag själv upp till Kebbo och så stod jag på toppen. Och där blev jag ju såld.
Mm.
Det förändrade hela mitt liv på så många olika sätt.
Men hur gammal var du då?
19 tror jag att jag var.
Ja.
19-20 där.
Tjejen från Backa.
Ja, men lite så.
Då bodde du där då hos din mamma och så.
Jo.
Och det, precis, var mitt uppe i den här med allt med musiken och så.
Det var strax innan jag fick skivkontrakt.
Ja, okej.
Var det.
Men vad... För det är ju väldigt, alltså just Kebnekaiseområdet är ju, när man är där, det är otroligt mäktigt. Alltså den naturen är ju väldigt, man blir ju drabbad av den liksom. Vad gjorde det med dig liksom? Var det din första kontakt med fjäll?
Ja, men det var det. Och det var helt sagolikt när man marscherar in vid bergsmassiven. Man är helt ensam. Och det var en jättefin solig dag i juni, gick i t-shirt då. Och så går man där, man känner vinden, man ser bergstopparna som är snötäckta. Och det går liksom 20 rena precis bredvid den. Det gjorde verkligen någonting med mig och min själ. Det förändrade lite grann mitt sätt att se på livet. Och sen när man hade kämpat sig upp den där toppdagen då. Det var snö och man hade sel och man skulle upp. Men när man väl stod på toppen, framförallt då jag som har höjdskräck. För jag kan säga så här, när man gick upp den östra leden, då skakade mina ben. Men när man stod där uppe och insåg vad man hade åstadkommit som höjdrädd med hela den här vyn. Det är helt otroligt. Den känslan, man kan inte förklara den.
Men hade du haft som liten då, hade du haft några såna här äventyrsvildmarksdrömmar?
Nej, ingenting sånt, utan det var mer att jag var ute och reste väldigt mycket med familjen på olika ställen, såg olika kulturer och sådär.
Mm.
Men det var ju i och med träningen då att man vidgade sina vyer, gick utanför sin comfort zone. Jag tror att det är jätteviktigt att våga testa sig på nya saker i livet, för att ofta finns det någonting som man kanske aldrig tänkt på att man skulle kunna komma och tycka om, som man blir helt såld på. Så att det var ju lite där efter Kebbestigningen som jag fick de andra målen och upp på Europas högsta topp och liknande. Så att nu var den ju inne i biten, kan jag säga.
Men och på vilket vis förändrade sig liksom din... Ja, som sagt, sen kom de här skivgrejerna, skivtramset emellan. Men hur mycket det påverkades efter Keb, efter att du har varit uppe på Keb och fått se det, bara, hur påverkades din typ träning och ditt förhållningssätt till så här, hela den biten?
Jag kände ju där och då att man klarar av så mycket mer än vad man tror, så att jag ökade träningen ganska rejält. Och för mig är det alltid viktigt att ha nya mål med träningen. Det var det så att okej, okay, när man har kört Kebnekaise, vad kan man göra som är snarlikt i höjd men ändå en liten utmaning? Det var så här, ja, men då åker jag med mina syskon till Galdhöpiggen och bestiger Galdhöpiggen. Och när man gjort det så tänker man okej, okay, vad kan man göra därefter? Så man utmanar sig själv hela tiden. Och det är det jag älskar med expeditioner, för efter Galdhöpiggen åker jag till Himalaya. Och då har man bokat in en resa typ ett år framöver. Man vet om att det kommer vara krävande, för att det är syrefattig luft. Det kommer vara fruktansvärt jobbigt när man har liksom 45% syre jämfört med här i storstan och liknande. Man ska vandra hela dagarna, man ska högre upp med packning. Så att då har man ett år att träna inför, och det är otroligt stimulerande och motiverande för mig att ha ett konkret mål att om ett år ska jag dit och göra detta. Och så köttar man på inför det då för att göra den upplevelsen så behaglig som möjligt. Jag älskar den processen.
När du fick de här idéerna att jag ska gå upp på Keb, eller jag ska åka till Nepal, eller jag ska till Elbrus. Det var aldrig liksom att du hade någon röst i dig som sa att nej, men det här kommer du kanske inte klara.
Nej, för mig har aldrig målet varit så här att jag måste upp på toppen. Utan nej. Det är själva grejen att nu ska jag iväg i flera veckor. Jag kommer vara utan toalett, utan rinnande vatten, alltså inte duscha på typ en månad. Jag kommer inte ha någon elektricitet, ingenting. Jag försvinner i en helt annan värld som kommer vara fysiskt och mentalt krävande. Och det har mer triggat igång mig än att fått mig att backa. För att jag älskar utmaningar, jag älskar utmana mig själv och vidga mina bekvämlighetszoner. Och oftast eller alltid klarar man mer än vad man tror. Och det blir så konkret när man hamnar i en sån situation att man har inget val än att liksom fortsätta.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De här utmaningarna, skulle du kunna jämföra liksom att ge dig ut på en lång vandring med att exempelvis förbereda dig för ett scenframträdande eller skivinspelning och hela den biten? Är det två sidor av samma mynt?
Ja, men det är lite grann, för allting handlar om förberedelser. Och just
att vara målmedveten också, tänker jag.
Exakt, målmedveten och förberedelse. Man vet om att jag har ett konkret mål. Hur ska jag göra för att kunna klara det på bästa vis? Så att mentaliteten som jag erhållit genom de här äventyren när jag är iväg på expedition, det har hjälpt mig otroligt mycket med musiken, i mina studier och allting jag gör i livet egentligen. Så att jag har verkligen påverkat mig på alla sätt. Framförallt mentalt då.
Men har du liksom alltid varit så här jättefokuserad och målmedveten?
När det kommer till musiken, ja. Men tidigare så har jag varit lite mer bekväm av mig själv. Därför har jag aldrig tyckt om att träna och sådär. Liksom. Mm. Men nu är det någonting jag inte klarar att vara utan. Nu måste jag utmana mig själv.
Mm.
Men musiken har alltid varit väldigt målmedveten med. Och när jag sätter upp ett mål, då gör jag alltid min makt för att klara det. Så är det lite grann med allt jag gör i livet. Att jag, om jag tar mig an någonting, då ger jag 100%. Annars kan det kvitta.
Mm. En annan grej som inte har kanske med natur och äventyr att göra, men rent tidsmässigt så lär väl det ha varit ungefär samtidigt, för du började jobba för polisen eller med polisen eller med kriminalvården, eller?
Inom polisen.
Varför då? Var det som ett statement liksom?
Ja, alltså inte direkt ett statement, men det var mer att jag kände så här att i och med mitt bagage, min uppväxt, jag har sett väldigt mycket tråkiga saker. Så det har varit mitt sätt att bidra med någonting till samhället. Jag har alltid tyckt om politik och så här. Jag var lite politiskt aktiv förut, men kände att det gav inte lika mycket för att det är en sån lång process. Mm. Det är så byråkratiskt. Kände att hur ska jag kunna göra någonting konkret för att kunna påverka? Och då tänkte jag att om jag börjar jobba inom polisen då, så kan man faktiskt göra konkreta åtgärder. Man kan få träffa folk som är utsatta. Man kan få prata med folk och försöka påverka på det sättet. Så att det var med att jag kände att jag ville göra någonting för samhället. Men också som stimulerade mig. För det är en otroligt stimulerande arbetsmiljö att jobba så som jag faktiskt gjorde.
Och hur gammal var du då?
Vad kan jag ha varit? Jag tror att det var ungefär tre år sedan nu. Mm.
Efter Keb och Galdepiggen.
Ja, men precis. Strax innan Himalaya. Ja.
Och vad var det du gjorde då?
Då jobbade jag på polisens personintag. Så fort någon blev frihetsberövad så kom de in till oss. Och det var spårsäkring, det var urinprov för att säkra narkotikatester och liknande. Och ja, men det här grundläggande praktiska inför förundersökningar och liknande.
Hur var det liksom?
Det var annorlunda.
Mm.
Inte så annorlunda för mig som kanske för många andra kollegor, i och med att jag ändå har varit uppvuxen i mycket problematik. Mm. Jag har sett det som sker innanför väggarna hos polisen med frihetsberövade. Jag har sett det ute. Det är liksom samma personer.
Ja, men du har liksom en helt annan kännedom som väldigt många har saknat då.
Ja, precis. Jag har ett annat förhållningssätt. Och det gav mig väldigt mycket i arbetet. Att jag kände att jag kanske vågade approacha folk på ett annat sätt.
Ja. Hur blev du bemött av? Kunde det ge dig en fördel på så vis att du kunde få ett bättre bemötande av folk? Att du på något sätt kunde möta dem lite grann på deras nivå på ett positivt sätt? Liksom.
Absolut.
De intagna?
Absolut. Vi hade inte jättemycket tid med de intagna. Men Nej. Det var vissa gånger det var folk i min lillebrors ålder.
Mm.
Som har gjort precis samma saker som de här killarna i mitt område.
Mm.
Då kan man prata med dem på ett sätt och de blev så glada. Man verkligen hörde det på dem att de blev så glada att man verkligen förstod.
Mm.
Och det bästa var att när man fick prata med någon som tog till sig av det man sa.
Mm.
Och då fick jag ofta säga att det här baserar jag på egen erfarenhet. För att jag vet hur det funkar. Jag har själv syskon som varit med i samma situation som ni har. Och när det togs emot på ett bra sätt. Alltså det var liksom, det gjorde ju typ min vecka.
Mm.
Det var helt fantastiskt. Sen är det inte alltid att det funkar. Det är inte alltid man försöker sig på det heller. För man känner av vilka som är mottagliga och vilka som inte är det.
Mm.
Men när man fann någon som var mottaglig och den faktiskt var mottaglig.
Mm.
Det var jättefint.
När man så här sett ur de stora perspektiven för samhället också, är det en så jäkla viktig att kunna liksom bryta ner liksom de här väggarna mellan områden och polis och myndigheter och så, att det liksom ska finnas på något sätt ventiler emellan och att de ska kunna liksom, ja, men kommunicera på ett liksom ett så att det inte är så här vi och dem utan att det är liksom att det är mer samhörighet liksom.
Ja, men det tycker jag.
För det är väl ett stort problem också just där fortfarande att det är väldigt få ifrån de områdena som jobbar som poliser. Liksom.
Nej, men verkligen. Mm. Så är det ju. För du tyckte att det var lite bättre inom polismyndigheten för att då hade de områdespoliser som var ute bland ungdomarna.
Just det.
Jag förstod inte varför man drog in på det, för det är ju helt värdelöst för att man måste det här förebyggande arbetet. Ja. Och det har man ju helt dragit in på nu.
Mm.
Det var ju mycket bättre för när poliserna var ute och kunde namnen på ungdomarna och kunde samtala med dem på en bra nivå. Liksom. Men det är inte alls samma nu och det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Jag tror att många ser inte det här förebyggande arbetet som någonting viktigt, men det är där man bör satsa, tycker
jag. Ja, istället för att liksom, man kan inte bara säga sig själv liksom att det kommer inte bli någon positiv utveckling om man bara skickar dit liksom svartklädda, rustningsförsedda patruller som bara ute och bankar och blir bankade på. Det är den andra kontakten som finns. Det är klart att inte det kommer funka.
Nej,
utan
nej.
Du måste liksom börja ifrån grunden.
Bara. Absolut, det är jätteviktigt tycker jag.
För det var ju, det kom ju in någon som du kände när du jobbade där.
Mm.
Din lillebror.
Mm. Jo, precis.
Hur var det?
Jag jobbade inte just...
Förlåt, hade du vänt, eller blev du förvånad, eller liksom kände du att
nej,
det här skulle kunna ske?
Nej, jag blev inte förvånad, för han hade gjort saker under längre period och då har jag tyckt att det var konstigt att han inte hade åkt in tidigare och fast tidigare, så att det var alltid att man kände att snart kan det komma att ske, och då gick man ju och oroa sig, kommer det ske under mitt arbetspass eller kommer det ske när jag liksom kommit hem och så. Och sen så var det en dag och när jag hade slutat för kvällen så åkte han in. Och det var ingenting som var förvånande, tyckte inte jag. Tvärt emot, det här kanske låter jättekonstigt, men jag tror att det var det bästa som kunde hända, för han behövde komma ifrån det här området. Det var det absolut bästa som kunde hända honom.
Ja, men för det låter ju onekligen som tyvärr kanske ett av de få tillfällena där det faktiskt fungerar lite grann som det ska fungera. Ja. Eller vad man ska säga.
Absolut.
För att det blev ju för honom blev det en väldigt positiv vändning.
För honom så förändrade det livet. Ja. Nu när han väl hade åkt in och fick avtjäna sitt straff så fick han möjlighet att läsa upp några betyg från gymnasiet. Och han fick väldigt bra betyg så att han sökte in till sjökaptensprogrammet. Medan han satt inne och började läsa på distans. För han kom in där och så att han läste ett halvår på distans. Högskolestudier. Det är ganska det är häftigt för någon som inte har den bakgrunden sen tidigare.
Verkligen.
Och sen kom ut, flytta till en helt annan stad. Och nu läser han till sjökapten. Och det tycker jag är helt otroligt. Och det hade aldrig skett om han inte åkt in. Han har blivit helt förändrad. Och jag blir så glad att se att se det. Jag är jättestolt som syster.
Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tänker också så här. Tänker nu, också lite äventyrligt.
Han är jätteäventyrlig. Han är väldigt mycket som jag. Han är liksom ut och... Det är lite kul för att innan han åkte in så hade han en kompis som också var lite så här, men ska vi inte åka ut på äventyr? De var inte jätterealistiska, men de hade ju tänkt att de ska ju söka sponsorer och upp på Everest.
Ja.
Det var lite deras mål. Men jag liksom försökte få dem att komma ner på jorden att kanske göra någonting annat tidigare för att få lite erfarenhet. Men han har alltid varit så här äventyrlig av sig. Så det är väl någonting som sitter i familjen, att vi vill lite ut och liksom se världen. Och...
Ni har någon gammal, långt bak i generna så ligger någon gammal upptäcktsresan eller någonting?
Ja, vi har ju samer i vår släkt, så att det kanske är lite det. Det är de generna som
ligger kvar. Intressant. Ja. Är det som ni har liksom vetat hela tiden eller som ni har så att säga släktforskat fram? Eller?
Nej, det är från morfars sida så att det har vi vetat sedan tidigare. Så att min morfar är uppvuxen i ett ställe utanför Jokkmokk. En jätteliten by där det bor typ två personer. Och byn heter Nautiar. Så att han fick liksom skida till skolan när han var liten. Och så. Så att det är kanske lite sådana grejer som sitter i DNA-t att... Att vi har släkt därifrån och att det var lite så man levde förr. För jag önskar idag att jag kunde leva på det sättet. Jag säger ofta att jag känner att jag är född i fel århundrade. Jag borde levt liksom för ett x antal hundra år sedan när man slapp digitaliseringen, man slapp telefoner. Man var ute, det var liksom naturlagar som rådde, man var ute och jagade mat och man levde för att överleva. Idag lever man efter samhällets strukturer. Man förväntas leva på ett sätt. Man måste ha ett jobb som man ska gå till. Ofta är det 9-5, måndag till fredag. Man bor urbaniserat i stan för där alla jobb finns. Samhället är utbyggt efter stan och efter en viss samhällsstruktur. Och jag kan inte identifiera mig i det.
Nej.
Jag tycker det är jättejobbigt att leva så.
Är det här någonting som du kan se tillbaka som alltid har legat och skavt hos dig? Fast det är kanske först nu du börjar liksom så här fatta hur du... resonera.
Kanske lite så, för att jag alltid känt mig annorlunda. Jag har alltid haft andra drömmar. Jag har aldrig kunnat förlika mig med att leva det här vanliga strukturlivet. Att man går till ett kontorsjobb 9-5 måndag till fredag. Visst, det kan jag göra, men det är ingenting som gör mig lycklig. Jag har testat på det livet. Men jag känner att jag vill annat. Jag vill leva mer enkelt egentligen.
Så att skala ner.
Förlåt?
Skala ner.
Ja, skala ner och bli mer förankrad i naturen.
Men hur länge har du vetat, hur länge har det här att, är det från när du var liten så visste du att din morfar hade samisk släkt?
Ja, absolut.
Lever han?
Nej, han gick bort i fjol tyvärr. Okay. Men när jag var yngre var vi uppe till Jokkmokk under millenniumskiftet, minns jag. Det var kallt som satan, minus 30, man skulle åka spark in till stan. Mm. Så att jag ändå varit så här uppe en hel del med familjen när jag var yngre. Sen försvann tyvärr det lite grann, att man åkte inte upp lika ofta. Och då tog de upp på egen hand när man åkte iväg på fjällvandringar och sånt här istället då. Men jag har varit introducerad till med Jokkmokk och Norrbotten sen tidigare har varit.
Men för det har jag ju hört att när man har pratat med samer, att det är många som, det gäller väl både Norge och Sverige, att det är många som inte vet att, eftersom det är liksom det som skedde under så här, typ från 50-talet och framåt, det var så mycket, eftersom det var så otroligt mycket belagt med skam vara same.
Mm.
Så att det var så många som bytte namn, och de har aldrig berättat för sina barn, för de vill inte att deras barn ska få gå igenom samma traumatiska upplevelser som de har gått igenom. Så att, liksom, att vara same är någonting att skämmas över.
Mm.
Är det väldigt många som har fått med sig ifrån barndomen. Så att
säga. Jag tycker det är jättehemskt, för att det är ett fantastiskt kulturarv.
Precis.
Tycker jag. Och därför tycker jag att det är ändå bra att det finns ett grundlagsskydd för samer.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm.
Det funkar inte liksom att urbanisera allting och att alla ska in till stan. Och vi måste ha kvar de här minoritetsgrupperna som för kulturen vidare. Jag tycker det är jätteviktigt.
Är det någonting som ligger där du är nu med, jag har inte kommit in på det, men du läser statsvetenskap nu. Men är det någonting som det här något engagemang eller intresse av Sápmi, är det någonting som driver dig idag?
Det var inte riktigt det som fick mig att välja statsvetarprogrammet, utan det var mer bakgrunden som jag hade i och med segregationen och allting i det området. Men jag känner att jag inom mitt arbete framöver, när jag är klar med min examen och kanske jobbar politiskt, om jag gör det, det är klart att jag vill verka för dem, minoritetsgrupperna också.
Mm.
Och framförallt nu när jag bor norröver och jag har den släkten som har den bakgrunden, så tycker jag att det är jätteviktigt.
Mm.
Framförallt då ur ett kulturarvsperspektiv.
Just det.
Är det viktigt.
Ja, vad spännande.
Mm.
Delade du den här nyupptäckten av liksom fjäll och berg? Var det mest du själv som gjorde det? Du delade inte det riktigt det med någon? Eller du fick med dig lite syskon på en del resor, men har det varit mest du som har gjort det?
Ja, jo, men det har varit. Jag har inte haft vänner som har tyckt om samma saker. Och sen har jag alltid känt att jag kan aldrig göra mig beroende av någon annan, för att då hade jag inte upplevt hälften av det jag gjort. Så att ganska tidigt har jag varit väldigt självständig och åkt iväg själv. Och om jag har ett mål så ser jag till att utföra det, även om jag gör det själv. Det tycker jag är ganska tråkigt när man hör vänner som blir inspirerade, som vill iväg, som säger att jag har ingen att åka med.
Mm.
Nej, men du måste inte ha någon att åka med, utan du träffar folk. Det har aldrig stoppat dig liksom. Nej, det har aldrig stoppat mig. Jag tycker man måste dock vara påläst, för att det är ju ganska naivt att åka iväg någonstans själv om man inte har förkunskap. Men när man väl är iväg, då träffar man ju likasinnade på plats. Det är ju det bästa. Och framförallt om man åker på expeditioner. För då är man ett team som ska utföra det här projektet tillsammans. Det är liksom ett lagarbete. Mm. Och det tycker jag om expeditioner. Då, att man...
Och det är så häftigt också med den typen av resor. Att man, även om man reser själv, så hamnar man i en grupp. Och de flesta reser själva dit.
Ja.
Och så hamnar man i den här gruppen. Och eftersom man, dels för att, ja, men då är man väldigt, man delar väldigt mycket intressen, så att man kommer vara ganska lika varandra på ett eller annat sätt.
Mm.
Och framförallt när man är tillsammans ute i mäktig natur och vildmark, så man knyts samman så otroligt mycket. Och det är också som jag alltid brukar säga, att bara ta 10 människor som aldrig har träffat varandra förut och sätta dem runt en lägereld, så kommer saker och ting börja hända liksom. För att det är någonting som händer då liksom.
Ja.
Någonting så primalt igen. Så att det är väldigt förlösande liksom. Och man på väldigt kort tid så jag har ju varit med om liksom att man efter, så här, efter en dag så har man typ redan massa interna skämt och det känns som man har känt varandra i liksom hur lång tid som helst. Det är väldigt häftigt.
Jo, jag tycker verkligen det, för att det är ju som du säger, det är likasinnade. De vill det här lika mycket som du. De har betalat dyra pengar för att åka iväg på det. Men det är, så här, det är folk som verkligen vill det. Mm. Och som du säger, när man står inför naturen som ibland är, eller alltid är väldigt mäktig. Men att det ibland kan bli extra påtagligt. Typ som nu under Elbrus då, så fick jag ju matförgiftning och skulle upp på 3800 meter på Camp One. Med tung ryggsäck och allting. Då hade man kompisarna som pushade på en. Mm. Och man väl kom upp dit och skulle vidare upp. Då blir liksom snöstorm och man exponerar när man står uppe på berget. Och det ändå råder en ganska farlig situation. Då är det viktigt att man ändå kan lita på varandra. Jag tror att det blir så att man indirekt måste lita på varandra i en sån situation. För att vi har bara varandra lite grann så där. Det tycker jag är väldigt fascinerande hur man blir så sammansvetsad på så kort tid som du säger.
Mm. Om du tänker den typen av upplevelser.
Mm.
Och om du skulle se det som ett verktyg för att lyfta ur människor ur problemområden.
Mm.
Skulle det vara liksom en lämplig? Skulle du vilja att, eller jag antar att du skulle önska att fler från så kallade problemområden skulle få uppleva sånt?
Absolut, absolut. För att det gör så mycket för en mentalt. Att man ser att man klarar mer än vad man tror. Och jag tror att många av de här områdena sätter en liten stämpel på sig själv. Att de är dumda till det de är infödda i. Alltså är man
född i ett sånt område. Det här vi ska bo, det här vi ska göra. Liksom.
Ja, precis. Mm. De tror inte att det finns en utväg. Men jag tror att om man genomgår en expedition eller far ut i naturen. Och man klarar det, då får man lite självförtroende till att se att man klarar mycket mer vad man tror. Jag tror att alla hade mått bra av att vara ute i naturen mer. Alltså själsligt, för att det är så vi är skapta. Alltså, jag menar, förr då var vi ute och jagar mat och vi sitter stilla för mycket. Det är liksom vi är inomhus hela tiden, för det är så strukturerna ser ut i samhället. Jag tror att alla hade mått så mycket bättre av att komma ut. Alltså själsligt och mentalt, tror jag. Framförallt då är det bra för folk i såna här områden för att få lite självförtroende och bryta sig ur sina gamla mönster. Det tror jag på.
Finns det sådana projekt?
Nej.
Det jag sitter och tänker, jag har sett så här, jag vet ju att det finns ju för så här nyanlända, finns det ju exempel så här Friluftsfrämjandet och massa andra aktörer vet jag har gjort sådana, att det finns sådana, men jag kan inte minnas att jag har liksom sett några sådana här med så att säga, inte nyanlända utan liksom kanske andra, tredje generationens invandrare i liksom så att säga, utsatta områden.
Nej.
Det borde ju finnas.
Det är ingenting jag känner igen från storstäder. Men som du säger, i mindre städer så finns det lite sådana insatser. Mm. Jag tänker uppe i Norrbotten där det är ishockey eller innebandy. De spelar det somaliska
laget. Borlänge.
Borlänge, där. Mm. Ja. Men sånt tycker jag är fantastiskt. Mm. Men jag tror att det är tyvärr lite för lite utav sånt.
Mm.
Tyvärr. Och jag tror att det är väldigt svårt för folk som lever ett sånt liv segregerat och man ser bara det man ser ute på gården. Det är så svårt för att få sådana folk att hitta det här med natur och äventyr. Om de inte har någon som introducerar det för en.
Men är inte det någonting som du skulle kunna göra?
Jo, absolut. Det har varit jättekul. Alltså verkligen. Och inte bara i sådana, alltså inte bara med folk från sådana områden, utan kvinnor också.
Ja.
Tjejer, jag tycker det är jättekul när man får meddelarna från tjejer som tycker att man är jättekul som gör det man gör, att man åker själv och så.
Mm.
Jag älskar att kunna inspirera folk, för att jag menar, jag har ingen sån bakgrund att jag varit ute sedan jag var liten och åkt skidor och vandrat, utan jag är helt självlärd och jag har alltid åkt själv sen jag var 19-20 liksom. Och att man då får med från tjejer som ser detta och att det kanske kan inge lite självförtroende i dem och lite mod i dem, det tycker jag är typ det bästa som finns.
Faktiskt. Viktigt att kunna få inspirera.
Ja, men verkligen, och framförallt då tjejer, för att det är lite så här att det ser man på expeditionsteam att ofta är det inte så mycket tjejer utan det är mest killar, det är lite den kulturen som är. Så att det är kul om folk som inte är som är så långt ifrån det att man kan introducera dem.
Mm.
Det tycker jag.
Den här flytten norrut då?
Mm.
Varför då?
Ja, du. Men det var väl lite grann det här strukturerna i samhället Jag blev trött helt enkelt.
Du behövde, någonting nytt måste ske.
Ja, nej, men jag läste till statsvetare på Göteborgs universitet. Jag jobbade på polisen. Som var det Stockholmmusiken, vilket gav mig så mycket glädje. Men man blir så trött ändå. Alltså, det är musiken som alltid gett mig glädje. Till slut kände jag att det var så här, åh, ska jag åka iväg nu? Jag orkar inte det, för jag har inte sovit så mycket natt för att jag har studerat och jobbat. Då kände jag att jag måste till en förändring. För när det är sånt som jag älskar, som inte är lika kul längre, då är det en liten varningsklocka som ringer. Så kände jag att kan man leva ett sånt här vardagsliv någonstans där det är mer natur, där man kan få vara med sig själv, så hade det varit fantastiskt. Jag hade varit i Luleå en hel del tidigare och har alltid känt så himla bra energi där. Så tänkte jag att då kanske jag kan läsa på distans och tillgodoräkna med kurserna i programmet då, och bara fokusera på studier och träning och vara ute i naturen. Så efter expeditionen till Elbrus så kände jag att nej, nu tar jag tag i detta. Så blev det en flytt upp.
Alltså du läser på distans, du läser inte på Luleå universitet?
Nej.
För det är bara tekniska universitet i Luleå?
Ja, de har statsvetarprogrammet också, men det skiljer sig lite åt från Göteborg.
Mm-hmm.
Så att nu läser jag på distans, gör jag.
Som gammal statsvetare så vet jag ju att, eller det här var i alla fall, det här är kanske gammal kunskap, men då brukar de alltid, i Stockholm brukar de alltid säga att ja, men vart fjärde år när det är val, så då är det alltid statsvetare från Göteborgs universitet som kommer med i media, för att de är mer inriktade på så här statistik och,
ja.
Och det är så här mer kvantitativa studier än kvalitativa studier,
ja.
Att det är så här, ja men nästan, vad heter han?
Det är inte Sören Holmberg. Är det? Det är Sören! Det är min professor, han är ju bra. Han är bra.
Sören Holmberg.
Ja.
Du tog det.
Yes.
Men för han är ju, han pratar, vart fjärde år så han pratar alltid om valresultatet på valnatten.
Men jag måste säga det, att det är väldigt många professorer från just Göteborgs universitet som syns i mediala forum. Göteborgs universitet, alltså statsvetarprogrammet där, är jätteetablerat och jättebra, det måste jag säga. Nu är inte jag patriotisk sådär, men...
Men Göteborg är bäst.
Nej, men just statsvetarprogrammet håller en väldigt hög kvalitet, måste jag säga.
Ja, Stockholm har ju Tommy Möller som är med, och han är ju mest medial skulle jag säga på Stockholms universitet. Sen så vet jag att det finns andra stora tunga namn, så Daniel Tarschys och några till. Kjell Engelbrekt brukar vara med ibland. Fast det är Tommy Möller som är the superstar just nu skulle jag säga.
Men du tänker också på Försvarshögskolan. De har ju statsvetarprogrammet. Där
har
de ganska mediala professorer.
Ja, men det stämmer. Det stämmer.
Terrorforskare inom statsvetenskap.
Men vad tycker du om statsvetenskap då?
Men jag tycker att det är jättekul och det är otroligt brett.
Mm.
Just nu inriktar jag mig inom demokrati och sociologi.
Mm.
Och det hör ju väldigt bra ihop med min bakgrund tycker jag. Så det var lite det som drog mig in i just den världen. Och jag hade inte ens tänkt att läsa på universitet egentligen. För jag har ingen i min släkt eller familj som har läst på universitet. Så att det var ett väldigt stort steg för mig, ett stort kliv för mig att gå. Vilket jag inte trodde att jag skulle göra överhuvudtaget. Men så kände jag att jag hade faktiskt ganska bra betyg från gymnasiet. Och så kände jag att vi har den här fantastiska möjligheten i Sverige att faktiskt få utbilda oss till vad vi vill. Man tar det lite för givet för att vi bor där vi bor. Men det är inte så det funkar överallt i världen. Så jag känner att det är lite grann min skyldighet att ta vara på det. Så då sökte jag in. Och det var jättenervöst i början. För som sagt, jag har ingen anknytning till universitet tidigare. Ingen som kan hjälpa mig med uppsats och sånt där. Så att det var ett stort kliv. Men jag är jättetacksam över det.
Ja, man sitter på alla seminarier och bara... Jag har inte läst samma böcker som alla andra omkring mig som bara håller på att säga en massa saker. Man bara känner sig
jättelost. Ja, men lite så här, passar jag in här?
Precis, precis.
Och jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv.
Mm.
Och det känns så jättejobbigt när man vill så mycket och sen så kanske man får komplettera någon gång med så här referenshantering vid något enstaka tillfälle, så blir man helt förstörd.
Mm.
Va?
Faller på metoden och teorin.
Ja, men lite, precis. Nu har det inte hänt allt för ofta knock, men när det händer då blir man ju helt förstörd.
Ja, nej, men vad kul. Det är ju fantastiskt härligt och förbannat jobbigt med statsvetenskap för att det är så brett och intressant. Men det blir ju väldigt vagt i arbetsgivarnas ögon, kommer du förhoppningsvis inte behöva uppleva. Men det kan göra så, jag talar av egen erfarenhet. Men som sagt, i rätt kombination och rätt konstellation så är ju statsvetenskap en jättebra utbildning. Men man måste nog vara to the point väldigt mycket och vara väldigt... Men det verkar inte som målmedvetenhet är någonting som du har brist på, så att det kommer nog gå alldeles lysande för dig.
Tack så mycket.
men att det är viktigt ändå för dig att nu bor du så att säga på rätt sida landet, eller man kan säga, du bor uppe i norr. Hur mycket har din vardag förändrats liksom? Vad gör du nu som du inte gjorde förut?
Ja, nu jobbar jag inte inom polisen på samma sätt. Jag kan åka ner till Göteborg och gästspela när jag känner att jag behöver det.
Kör ett inhopp liksom?
Ja, men lite så. Och det är ganska skönt. Men nu har jag ju sambo, min första pojkvän, och två barn som bor med honom varannan vecka. Och det är ett ganska annorlunda liv. Och sen så försöker jag ut väldigt mycket. Alltså det är ju, jag vill ju träna typ varje dag. Jag vill ut i naturen. Framförallt när man har sådana här att det är fjällen numera, så är det viktigt för mig att komma iväg regelbundet. Så nu om typ en halv vecka ska jag och min sambo upp till Kebnekaise och köra en vintercampingtur och upp på toppen.
Så tälta eller sova i baracka?
Ja. Så att det är mycket sånt som blir nu. Mycket fokus på skola, mycket träna, mycket sätta upp nya mål med musiken också. Att man har någonting på gång hela tiden där, känner jag.
Jag känner ju att, för du har ju redan nämnt Elbrus, var kom det ifrån? Varför gjorde du det och hur var det? Hur var den upplevelsen?
Jag har alltid varit väldigt fascinerad av Seven Summits, som är en utmaning att man ska bestiga den högsta toppen på varje kontinent. Och efter Himalaya, när jag varit uppe på 5500 meter där, så känner jag att okej, nu vill jag ta någonting som är lite högre, men inte för högt, för att det blir problematik med höjdsjuk och liknande om man inte är van. Så tänkte jag, okej, vad finns det för intressant topp med typ en höjd om 6000 någonting? Och då fick det bli Elbrus. Och det var ju, alltså det var ju helt otroligt häftigt, var det. Jag hade dock lite otur på den resan, för att i basecamp blev jag matförgiftad. Så dagen innan vi skulle upp då till first camp, så låg man och kräktes upp allt innehåll man hade i magen. Och man vet ju om att när man ska upp på den höjden, alltså man måste ju ha energi. Annars går det ju inte. Jag hade inget innehåll i magen, fick inte i mig någonting. Solen gassade, man var skitdålig. Man ska lyfta upp sin ryggsäck 20 kilo upp till first camp. Och det är ju jobbigt med syrebristen och allting. Så det var ju en väldigt spännande första etapp på resan, kan man ju säga. Och sen så hade vi lite otur med vädret också. För Elbrus är ett sånt berg där det kan slå om ganska fort vädermässigt. Och när vi var där uppe då så blev det storm. Så att de flesta explosionerna fick ju vända ner igen då. Så att det var en upplevelse som hette duga.
Men så du har, den toppen har du kvar, att du har varit där, men kom ni upp på toppen?
Inte hela vägen upp till toppen. Vi kom upp ish till 5000 meter. Det blåste ju rejält, var storm var det.
Så
det
men känner du liksom som så här, upplevelse och så här, prestigemässigt, kändes det jobbigt att behöva vända? Eller var det liksom bara, jo men så här är villkoren och jag får väl återvända då i så fall?
Nej, men jag har en otrolig respekt för naturen och när det slår om så där fort. För det blir livsfarligt på den höjden när det blåser om till storm. Om man inte riktigt vet... För det första är man tappar ju sikt och blåser och det blir kallt och så ska man tälta uppe vid Lens Rocks. Alltså det funkar inte, det går inte, så att då får man ju, man måste ha respekt för naturen. Då är det bättre att vända ner helt enkelt, för det, säkerhet kommer alltid först.
En bra, ska man hålla på med sånt där, ska man veta när det är läge att vända.
Jo, jag menar, berget står ju kvar så att man kan återvända.
Exakt. Känner du, har du en uppgift med ditt liv?
Jag reflekterar mycket över detta, vad mitt syfte och min uppgift är med livet. Jag tror lite grann så här att min uppgift är att leva som jag vill. Alltså att vara sann mot mig själv och inte falla för samhällsstrukturer och hur man förväntas leva. Utan jag känner så att jag lever här och nu. De mål som uppkommer under tiden i min livstid, det är de mål jag ska försöka uppnå för att ge mitt liv mening. Så känner jag, jag vill göra så mycket jag bara kan göra. Gällande allting, gällande musik, studier, äventyr. Alltså jag vill göra allting som jag vill göra helt enkelt. Mm. Jag tror att det är mitt livsmål. Och få vara lycklig, det låter jätteklyschigt. Och det är jättesvårt, hur når man dit, när är man lycklig? Men det, jag vill bara vara tillfreds med livet. Mm. Var lycklig.
Vad finns i framtiden då för musiken, för expeditionerna, upplevelserna och utbildning och jobb och så? Har du några konkreta planer som du kan eller vill berätta om?
Mm. Alltså med musiken känner jag att jag inte ens vidrört dit jag vill gå egentligen. Jag vill ju ut och turnera typ hela tiden. Jag vill ut med musiken över landsgränserna och så. Så att musiken, det är ju verkligen, mitt mål är att få ut och turnera och jag är inom andra länder också ut med musik. Jag vill släppa mitt album nu framöver. Har jobbat på mycket material som finns. Så att det är ju ett konkret mål jag har med musiken. Alltså verkligen köra på så mycket jag kan där, ut och turnera, släppa album och liknande. Och sen känner jag också att jag vill bli klar med min examen, för den är ju så jobbig. Jag vill bara ha den överstökat så man kan släppa det och fokusera mer på musiken. Mm. Och äventyrsmässigt, där uppkommer ju saker hela tiden. Det är så, när man bestigit en topp vill man göra någonting ännu svårare. Det låter ju lite klyschigt kanske, men som en för detta höjdrädd tjej hade det varit fantastiskt kul att få testa på Mount Everest.
Mm.
Gör ett toppförsök där. Det är ett mål jag har. Det är inte realistiskt nu idag, men hade velat göra det typ när jag är 30 år som senast.
Mm.
Då har jag 5 år på mig nu då, framöver, fixa sponsorer, träna, vara klar med mina studier, köta på musiken, så man har sin trygga grund innan man gör det. Men innan dess blir det andra toppar för att få lite mer erfarenhet då, så att Kirgizistan är en konkret topp jag vill till.
Mm.
Peak Lenin där.
Just det.
Dit vill jag verkligen. Mm. Och det är en topp om ungefär 7000 meter. Jag tror att det kan vara ett realistiskt mål för mig nu framöver. Så att det är väl det som är nu närmaste tiden.
Kör ett gig i basecamp sen.
Exakt, eller på toppen.
Eller på toppen.
Utan syre, då är det svårt att sjunga.
Men vad kan du säga om... För att nu... Efter, lite senare idag då, så ska du iväg till P3 och vara intervjuad i ett lite större sammanhang än detta. Men om jag skulle leka P3 ett tag då, vad kan du säga om singeln du har släppt idag?
Det är en låt som jag jobbat på ganska länge faktiskt för att få fram ett bra koncept. Och det är verkligen genomarbetat. Låten handlar, det är en poplåt, kommersiell pop, som handlar lite grann om att få komma hem. Och det associerar jag såklart med Luleå. Och den här känslan att nu känner jag mig äntligen hemma. Jag har varit så disträ tidigare, klättrat på väggarna, men nu är jag äntligen hemma. Och musikvideon är inspelad i Luleå för att koppla ihop temana. Så att det är en väldigt kommersiell och radiovänlig låt är det, som jag hoppas kommer att spelas flitigt nu framöver.
För om man inte redan har pejlat in det, så du är inte en helt okänd artist. Du har ju väldigt mycket spelningar på Spotify. Mm. Där man lyssnar på musik nu för tiden. Så har du ju, dina tidigare singlar och låtar har ju spelats mycket så att säga. Så det är liksom inte så att du kommer från ingenstans.
Mm.
Men, och det här albumet, det ligger lite och skvalpar i någon dator någonstans.
Ja, lite grann sådär faktiskt. Ja. Nu ska jag snart åka iväg till Övik på ett låtskrivarkamp. I några dagar få till ytterligare låtar till kommande album eller EP. Så att det är mycket, mycket det som är just nu. Nytt material och sammanställa det man har. Mm. Sålla lite grann så att man får ett så bra album eller så bra EP som möjligt.
Mm.
Så att det är det som ligger närmaste tiden.
Vad roligt. Mm. Det gick ju jättebra det här ju, trots att vi...
trots att jag inte visste... Det var jättekul.
Ja, precis.
Jättekul. Trots att
jag inte visste så mycket innan. Men nu vet jag mer. Och en liten kul parentes att du har ett extra... Under mikrofonstället så har du European Union Politics, den tjockaste boken du hade i väskan, för att bygga upp mikrofonen lite.
Pluggade på planet hit i
morse. summerar ditt liv ganska bra. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid, och lycka till med Peter-intervjun och lycka till med allt det andra.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Ja, okay. I think I'm finally home. Can my heart and my sleep and I followed every road.
me untried. Sad that you run back again. I love when I hear you say my name. All of the lies on us. All of the lies on us. I know that you know I wanna change. Storm came and you pushed away the rain. All of the lies on us. All of the lies on us. We're like lightning in the sky. We're like thunder in the night. All of the lies on us.
Sun.